Hejsan, hejsan, hejsan på dig. Du har startat det senaste avsnittet av Politiken. Här sitter politiska redaktören Sofia Kajander, politiska redaktören Freddy Wahlström och programledare är undertecknad Joakim Runt. Kom ihåg att favoritmarkera oss, aktivera den där alarmklockan där så får du alarm när vi finns. Sofia, vad kommer du att ta upp innan?
Jag kommer att erkänna att jag hade helt fel om Sannfinländarna för en månad sedan här i podden.
Freddy, vad ska du prata om?
Ja, alltså jag tror inte att Sofia hade helt fel, för jag tror att du kommer att ha rätt om vi ser till dagens mätning.
Tack!
Vi ska prata alltså om partimätningen och vi ska prata lite om det här att nu börjar Sannfinländarnas taktik bita. Det går ju upp 2% i den senaste partimätningen.
2% enheter.
2% enheter. Och frågan är hur långt upp de kan ta det här helt enkelt klättrande. Vi ska först komma ihåg när Petteri Orpo åkte iväg till Köpenhamn för att få lite EU-pengar för drönare. Han åkte dit och så höll han ett brandtal. Han fick geografifilis mitt i allt och han tog riktigt banka in där var Finland är beläget.
Me ollaan tässä Venäjän naapurissa, täällä itäisellä laidalla. Tämä on Euroopan itäinen reuna. Tämä on Euroopan raja. Täällä puolustetaan Eurooppaa.
Vi är i Europa, vi ligger i östra Europa. Ja. Alldeles vid gränsen.
Just.
Påpekade Petteri Orpo.
I själva verket är det gränsen.
Ja, det är till och med är gränsen. Men det blir inga pengar från europeiskt håll. Eller hur ska man tolka resultatet?
Men jo, han får ju alltså till det här inofficiella EU-toppmötet i Köpenhamn för att komma med ett krav eller förslag på att de här pengarna till en potentiell drönarmur för östra gränsen till EU skulle borde komma från de här EU-medlen, från EU-budgeten direkt. Det här är ju någonting som, ja, det är ett nytt förslag.
Just det.
Och det fick inte riktigt något genomslag.
Och hans idé var ju att det skulle inte tas nya lån eller någonting, utan det skulle tas av pengar som redan egentligen är utdelade, så skulle man ta tillbaka och istället lägga på drönarmur i,
precis,
hos oss.
Ja, och för östra, liksom, ja, östgränsen helt enkelt.
Mm. Och alltså drönarmur, så då handlar det då inte om en liknande mur som vi redan nu har byggt upp, alltså vid östgränsen, alltså en fysisk stängsel, utan det är någon sorts sån här radarverktyg som ser när en drönare kommer in från Ryssland och så det där kan den då alarmera de som ska skjuta ner den. Eller är jag på rätt spår alls nu?
Jag har förstått också det där, att man ska inte se det som en mur utan som en, liksom, ett bildligt så här koncept.
Men Petteri Orpo har i flera månader sagt till oss journalister hemma att nu är det så att för en gångs skull ska de här EU-pengarna som man satsar och alltid sprids ut till andra ställen än Finland. Nu ska de komma till Finland. Nu ska de till den här östgränsen. Det här som har upprepat av att vi är här vid östgränsen.
Han vill ha ekonomisk solidaritet från resten av Europa. Nu när,
eftersom vi har gett ekonomisk solidaritet till dem.
Exakt. Så nu är det liksom en sån tacksamhetsskuld som han vill casha in från Sydeuropa till exempel.
Men alltså det lyckades då inte?
Nej, jag tror att det här mötet spårar lite ur. Det kom alla möjliga åsikter. Alltså Frankrike, Tyskland, stora länder tyckte mitt i allt att vadå bara östgränsen? Nej, men alltså vi har ju haft drönare i Danmark och överallt. Att liksom, kan vi nu bara ha det där vi...
Frankrike, vi måste skydda oss med drönarmur över Atlanten där någonstans.
Ja, man talar om
något
här 360 graders skydd för hela Europa. Och också Giorgia Meloni, Italien, Greklands statsminister började prata om att här i syd måste vi också få lite skydd. Så att jag menar, alla vill ha nu, skydd från drönare.
Så att hej, nu delas det ut pengar igen och det håller på att flytta upp dit.
Det var intressant, för vi har ju haft det här argumentet hela tiden. Vi har 1300 kilometer gräns med Ryssland, men det är ju intressant att det här övriga Europa nu började konstatera att vadå, att liksom EU har en massa gräns åt olika håll och drönare behöver inte komma från ett håll.
Nej, och förhoppningarna om att Finland och just de här grannarna skulle kunna ha en sån specialstatus kanske kom från det att, jag menar, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kom ju hit till Finland på besök för en tid sedan. Hon åkte helikopter med Orpo dit till gränsen och tittade att oj, här är sån här, det här är ödemark och skog, att det är nog paha, det är en sån här lång gräns här. Och att liksom, vi fick känslan av att hon förstår den finska situationen.
Statsministern fick känslan.
Ja, det som vi kanske inte har tänkt på så mycket i Finland är att efter det det åkte hon också vidare till Baltikum och Rumänien och Bulgarien och gjorde samma sak. Men, det där, men här har man då kanske haft den här förväntningen att hej, i EU och speciellt nu ledaren, alltså EPP, Samlingspartiets vänparti som är störst i EU, de förstår våra bekymmer och behov. Att nu kommer vi att få liksom stöd. De förstår att vi behöver extra stöd. Att vi har varit så duktiga här nu så länge så nu måste vi få någonting tillbaks för det. Så därifrån kom det kanske, speciellt i det här så kallade State of the Union-talet som von der Leyen höll då i augusti, eller var det september, för hela EU, så nämnde hon då sen den här drönarmuren. Och det såg som en vinst för Finland och Baltikum och så vidare. Att nu kommer det här.
Nu kommer en massa olika länder att upptäcka en massa drönare vid sina flygfält och så här och ser att det här är ett stort hot på oss. Vi är ju faktiskt de enda som inte har haft några av de här drönarna nu på i varje fall.
Nej, men nu har vi haft luftrumskränkningar av olika slag. Ja.
Vad hjälper en drönarmur om det kommer stridsflygplan. Det möjligen hjälper det, men det vet jag inte så mycket. Mm.
Men så tongångarna i Europa är nog snarare alltså en drönarkupa över hela EU och inte den här muren som vi kanske i öst här har tänkt då att Europa skulle vara intresserad av.
Mm. Och nu, det här var ju ett inofficiellt toppmöte inför det officiella toppmötet som hålls i oktober, och då väntar man att kommissionen ska komma med något slags förslag då. Det är ju kommissionen man alltid vill påverka på förhand, så att det som, när kommissionen kommer med sitt förslag så är det ganska redan liksom set in stone. Alltså det är svårare att påverka det sen mera, och det var det som Orpo kanske ville.
Men alltså har alltså Ursula von der Leyen nu slått blå dunster i vår statsminister ögon.
Vad betyder blå dunster? Jag har aldrig förstått.
Lurats lite.
Ja, lurats. Det är liksom trevligt sätt att säga.
Ja.
Jag använder inte L-ord.
Nej, okej. Nej, just det. Ja.
Har hon gett falska förhoppningar invigd? Trodde Orpo att han hade en liksom någonting going on här mellan honom och...
Jag tror att han trodde det, för att han gick väldigt liksom... med mycket högt självförtroende dit i Köpenhamn, men så blev han ganska besviken.
Men har inte, alltså, jag tycker att det vi har sittat Petteri Orpo som till exempel statsminister nu här under senaste året, han känns ju som en evig optimist. Hans glas är inte bara halvfullt utan fullt.
Ja, eftersom det någon i framtiden kan bli fullt, så är det redan nu fullt.
Precis, ja. Så det kan ju hända att det var samma sak. Det att von Leyen kom hit och steg in i helikoptern, det var ett tecken för honom på att saken är, så att säga, saken är klar, kanske.
Men det har inte gått så bra för statsministern den senaste tiden, tycker jag. Många saker. Det är inte bara Leyen som har lite, vad heter det, eller som han kanske trodde lite för mycket på. Det är också det här med ekonomin som är bakom, tillväxten är bakom dörren och kommer just in. Visserligen kan han ha rätt i vissa indikatorer, men när det inte liksom syns i realekonomin ännu så är det där är det svårt att hålla den här optimismen.
Ja, han har inte haft några större framgångar här på senaste, kan man säga. Bara motgångar.
Och det för oss in på den senaste partimätningen. För den partimätningen för oktober 2025 visar att Samlingspartiet går back 0,6 procentenheter. Är det förvånande? Det låter ju ganska lite, men är det mycket ändå när det frågan?
Det låter ganska lite, men är det mycket? Svaret är att nej, det är inte så mycket, och 0,6 procentenheter från en mätning till en annan, det kan man säga att betyder lika med noll.
Mm.
Men det som för Petteri Orpo är lite tråkigt, att det här, vänta, nu ska vi se här, försöka hitta den här partimätningsserien. Den hittar jag förstås inte nu här på min skärm, men jag kommer ihåg att Samlingspartiet har tappat flera, eller trendmässigt har man hållit på att tappa sen våren. Och det är tråkigt när det börjar bli en trend i mätningar, att man varje mätning tappar liksom en halv procentenhet till en. Och sen det här medeltalet, eller liksom sen till slut blir det ganska mycket. Och det tycker jag att Petteri Orpo att det är tråkigt.
Och de väljarna har ju nu den här månaden delvis gått till Sannfinländarna till exempel. Vilket ju kan tänkas lite överraskande. Jag menar, de sitter i samma regering och gör samma ekonomiska politik. Men det kanske då finns andra frågor som lockar samlingspartister till Sannfinländarna.
Vad skulle det kunna vara för frågor då?
Kanske den där invandringen.
Ja, du sa invandring, jag sa ekonomin.
alltså för att finländarna är ännu hårdare än samlingspartiet då i ekonomin? Eller?
Alltså för att vi kan svara på den där frågan måste vi först konstatera att sannfinländarna går upp så mycket från förra månaden att det är någonting som har hänt nu.
Mm.
Och det här allra nyaste liksom, gick det inte framåt med 2%?
2,1%.
Alltså nu måste jag faktiskt ta fram den här mätningen.
Så att det är lite mer än felmarginalen. Som man alltid hänvisar till.
Just det. Om vi tar topp tre, alltså SDP fortsättningsvis topp på första plats med 24,9%, Samlingspartiet andra plats 18,6% och så kommer Sannfinländarna på tredje plats med 14,9%.
Som har gått förbi Centern.
Precis, det Centern är nu fyra med 14,3% enheter.
Om man ser på, sen börjar nu har jag äntligen fått fram den här kurvan här framför mig.
No. Rekordsnabbt för att vara dig.
Ja, absolut, ja. Från är det maj eller april så börjar efter det här kommunalvalet, kommunal- och välfärdsomvalet, så har Sannfinländarna gått uppåt i varje mätning, medan Samlingspartiet har gått nedåt. Så det tyder ju på att det har varit någon sorts utväxling av väljare. Mm. Och vad beträffar just det att man från Samlingspartiet skulle hoppa över, okej, det kan bero på invandring, men då måste man få någonting annat också. Jag tror att det andra är Riikka Purras Thatcher-liknande framtoning.
Starka ledarskap.
Och i ekonomin, som kamrer sagt, liksom järnlady look, att hon liksom har gått lika hårt på som tidigare i ekonomin. Att det där. Och nu när budgeten för nästa år har skrivits så här så har hon inte liksom backa, att man kan tänka sig att finns det en samlingspartist som har en ska vi säga pessimistisk syn på ekonomin, att allt går åt helvete för att staten slösar för mycket pengar och det där, vi har inte råd med det här, så kan man tänka sig att den personen ser till Purra och blir lite lockad av hennes liksom hårda.
Ja, jag sa i förra avsnittet att Purra är den här nedskärningsministern och Orpo är tillväxttypen. Mm. Och jag menar, tillväxten lyser med sin frånvaro, så att jag menar, Orpos trovärdighet har ju kanske lidit där.
Men det har vi ju pratat om flera gånger i denna podd, alltså att just det här Purras saxande, det har kostat dem massivt understöd Sannfinländarna. Det har vi ju kunnat se med de här siffrorna gått neråt. Men vadå, så det här, det liksom det svänger nu då att saxande tilltalar andra människor, till exempel då samlingspartister som söker sig dit.
Eller så de som är på soffan och det där nu har hittat ett parti.
Just precis, just det.
Men vi måste gå tillbaka till min analys från förra månaden. Alltså jag skrev om
den du hade fel.
Tidigare partimätningen. Så då hade de gått lite upp under första delen av augusti och sen hade det sjunkit under den andra halvan av augusti. Och den mätperioden gick ända fram till den 3 september som alltså var då budgetförhandlingarna var färdiga.
Mm. Så men innan att, Teemu Keskisarja var i TVn?
Nej, det här Teemu Keskisarja var före det här studio. Och då drog jag tillsammans med
Talostokimus. Och vi kan ju säga, det var alltså när Keskisarja då satt med i studio och förklarade att det finns bättre och sämre.
Exakt.
Folk, jag tänker.
Ja, kvalitetsskillnader. Ja.
Så då såg man i alla fall ingen effekt av att det här rasismutspelet och skandalen skulle ha påverkat positivt Sannfinländarnas väljarunderstöd. Alltså det var tvärtom en liten nedgång i deras stöd under den perioden. Men nu hade nu jag och alla andra fel eftersom det ser ut som att den här effekten kommer med en fördröjning. Alltså nu i den här mätningen som går framåt från 3 september. Så har de ju gått upp väldigt mycket, vilket visar på att de här invandringskritiska utspelen faktiskt gynnar Sannfinländarna.
Ja, alltså du menar att du och de andra, liksom, ni tänkte att efter det här Keskisarjas domderande och det här att Sannfinländarna skrattar åt liksom, de här rasismskolningarna.
Spelregeldiskussionen.
Så då tänkte jag att liksom, nu har de då jagat bort väljare, men tydligen så kom det till.
Det såg ut så i den mätningen, men att partimätningar är ju ingen exakt vetenskap. Man samlar ju in data kontinuerligt, men effekten tycktes inte synas då ännu.
Men det är ju inga konstigheter på det viset, alltså att Teemu Keskisarja går ut och så att säga tar partiet tillbaka till rätterna, det vill säga det som de börjar köra hårt när Halla-aho blev ordförande. Alltså då satsar de ju 100% på det här med att invandringen är det stora problemet i detta land. Mm. Och det visade sig vara ett bra drag för dem. Mm. Nu har de kanske tappat bort det, men nu har de då med hjälp av Keskisarja fått tillbaka det på den rätta linjen. Och förstås Mattias Turkkila som är Riikka Purras nya
spindoktor. Jag håller inte helt med, för att Halla-ahos och Purras linje att vara sån här liksom... visserligen invandrare kritiska, invandrare fientliga också till viss del, men på ett sånt här liksom, att de inte stiger över, att de inte gör det på ett sånt här brutalt sätt som Keskisarja gjorde. Och Keskisarja var ju en protestkandidat lite mot Purra, och Purra tror jag inte var så hemskt nöjd med att han blev vald till vice ordförande. Men jag tror att nog att Keskisarja liksom fick, alltså det finns en viss del av väljare som bara liksom är trötta på allting liksom, på alla partier, på allting liksom i samhället, bara liksom önskar att någon skulle visa långfingar och riktigt säga hej. Liksom, nu ska jag inte säga vad de vill att de ska säga, men i varje fall sa Keskisarja, så han kom nu och det var en sån här typ, och då tänkte man att okej, bara för att visa liksom långfingret, så då liksom bra, nu liksom hoppar jag tillbaka dit.
Ja, och man har ju vunnit väljare nu också från läktaren så att säga, som man ju kanske på något plan kan kalla för proteströster. Så det är ju helt tydligt att samfunnena klarar av att göra en slags oppositionspolitik inom regeringen fortfarande. Det är ju det som de gör bäst och kan klara fortfarande av att göra det. Det är ganska imponerande. Mm. Jag menar, man sitter i regeringen, men man kan också komma med en massa utspel som man säger att nå, vet du, det där var nu kanske ett övertramp, men man kan köra med de här dubbla spåren. De lyckas med det.
De gör det, och de är ju illa tvungna att göra det om de vill försöka hålla sig som ett populistparti. Jag läser en intervju med en man vid namn Juha Raskonen som jobbar på ett av våra forskningsgallupsinstitut. Han säger att sannfinländarna har potential att utmana samlingspartiet, där vi 18% gränsar. Inte en fråga om saken. Vad tror ni om det?
Ja, jag höjer ett finger här, för nu skulle jag vilja ge en liknande prognos som Sofia, du gav i förra avsnittet. För jag skulle vilja påstå att här är du ungefär sannfinländarnas stak då. De har fått de här proteströsterna tillbaks, men mera än 15% tror jag att det inte finns potential för det här partiet. Så nu säger jag då samma.
Ja, men frågan är ju då just att de här, alltså är det invandringspolitiken som lockar, eller finns det också så kallade donare, arbetare som inte gillar sannfinländarnas ekonomiska politik i regeringen? Det är ju det som är den här liksom marginalen upp till 19% eller vad de nu hade i förra riksdagsvalet. Mm. Att lyckas man vara ett trovärdigt alternativ gällande ekonomisk politik.
Jag tror inte att de kan sitta på alla de här stolarna samtidigt. Och om man ser på de här bakgrundssiffrorna till den partimätningen, så märker man att bland låginkomsttagare, alltså sådana som har under 30 000 i året, så har sannfinländarnas stöd inte vuxit, utan där började sjunka när sannfinländarna gick med i regeringen. Före, när sannfinländarna var i opposition under förra regeringen, hade ett ganska högt stöd bland de allra lägst, de som hade eller låginkomsttagare. Sen började sjunka, och allt efter sådana, får man anta att den ekonomiska politiken hade påverkat det. Och den understödet bland dem har inte stigit här de här senaste månaderna, trots att understödet överlag bland folk har stigit.
Nej, man är ungefär på den nivå som du sa var före kommunal- och välfärdsområdesvalet, just 15, någonting.
Och det, därför tror jag inte att de kan inte samla allas röster. De kan liksom vara alla till lags samtidigt, fast de försöker.
Men är det från Samlingspartiet som sannfinländarna ska försöka plocka folk då? Hur många kan de ta från Socialdemokraterna?
Jag tror att de har bränt så många broar
till donaren.
Eller de donare som liksom, och de som är socialdemokratiskt lag, eller de som står till vänster, eller de alltså som vill rösta på demarna. Och det ser man också här, tycker jag, i bakgrundssiffrorna, att det är en mycket liten ström som går från Socialdemokraterna till sannfinländarna. Den var mycket större förr under Marin och så här, och ännu mer före det. Men nu är det en liten droppe bara som flyttar mellan Socialdemokraterna till sannfinländarna. Så jag tror att liksom man har nu har liksom muren sänkt sig här, att nu hoppar man inte över mer från det ena till det andra mellan Socialdemokraterna och Sannfinländarna.
Mm. Så hur ska Sannfinländarna fortsätta? Alltså de ska inte tona ner saxen, utan det ska de fortsätta lyfta fram, och så ska de lyfta fram att det är bättre att vara vit.
Ja, nej, men alltså den här invandringskritiken funkar, det kommer de att fortsätta med, det finns inga tecken på att de skulle sluta med det. Och om man riktigt tänker på att det här med att protestrollen, oppositionsrollen inom regeringen är det som funkar, så de har ju alla incentiv att kanske inte just nu, men kanske inom ett år, till och med kanske fälla den här regeringen. Vi har ju diskuterat det att efter den här spelregelsdiskussionen så fick de den här regeringskrisautomatknappen. Att det är ju bara att sätta Teemu Keskisarja i A-studio till exempel och sen inte ge honom några sanktioner. Så har vi den här regeringskrisen igen, och så kan de på ett sätt som så att säga inte deras fel. De kan ändå utmåla sig som offer i en sån situation och säga att vi bara prata sanning, och så blev vi utkickade ur regeringen. Mm. Att det finns liksom en sån här mekanism, och jag tror att ju närmare riksdagsvalet vi kommer, desto större blir lockelsen att kanske använda den här.
Fast jag tror inte att den kickande foten kommer inte att lyftas. Jag tror inte att
No, det är sen en annan fråga.
Andra partier, statsministerpartiet inte vill göra det.
Apropå att opponera sig mot den egna regeringen. Till exempel i den senaste partiundersökningen så ser man att Svenska Folkpartiet går fram 0,6 procentenheter. Jag höll på att sätta kaffe i vrångstrupen när jag läser fredagens Hufvudstadsbladet, och jag ser en ny sån här uppstudsighet av regeringspartiet SFP. Det är en artikel som handlar om att Samlingspartiet skulle vilja slopa en sån här utjämningsersättning för kommunerna. Pengar som man har gett åt kommunerna efter att man fråntog dem hälsovården och de inte behövde ta hand om det. Så då kan de ju montera ner, men för att göra det så behöver de lite pengar för att jämna ut det och sådär. Finansministeriet skulle vilja stryka de här pengarna. Det tycker många inom Samlingspartiet att det är en alldeles bra idé. Mm. Men SFP säger stopp här. Och läser man då i Hufvudstadsbladet så säger en anonym SFP-källa så här: det här kan bli en riktigt stor och inflammerad politisk fight.
Och jag tycker att, sign SFP
säger
så.
En anonym SFP-källa. Jag tycker att SFP brukar inte prata så här.
Nej.
Läser jag lite sån här extra provocerande här nu av SFP-partiet, och är det därför de går framåt 0,6 procent?
Du menar att man vill framföra sig som partiet som nog sätter foten ner? Och
partiet liksom som har en åsikt, vet ni.
Alltså det är ju ganska logiskt att om Sannfinländarna trappar upp sin retorik och sina utspel, så måste ju någon, det måste finnas jämvikt, så att kanske SFP, regeringens liberala samvete, de måste matcha den här energin.
Alltså i en sån här fråga som handlar om att som handlar om så kallade sotepengar att utjämna till kommuner, där det också finns svenskspråkiga, tvåspråkiga kommuner som lider, till exempel Hange och Raseborg där i. Varför är det en sån fråga som man ska visa sig så jättetuff? Det här är ju inte egentligen en svenskhetsfråga, en svenskspråkig fråga.
Så kanske bara för att visa lite attityd, vet du.
För att säga att man är, nu är vi inte mera gamla snälla SFP, utan nu är vi nya elaka taggiga SFP som man inte trampar på. Och vi, min sann, där vi har förhandlingar nu för tiden, så ser vi till att vi liksom sätter ner foten och slår knytnäven i bordet. Och trots att Sannfinländarna och samlingspartisterna ser lite rädda ut, så fortsätter vi bara.
Mm. Och här kunde vi ju knyta till en artikel som en av kvällstidningarna, var det Ilta-Sanomat, hade för ett tag sedan, där de också hade pratat med anonyma källor. Och den här artikeln fokuserade på förhållande mellan Sannfinländarna och SFP. Och att det skulle vara mycket knepigare nu för tiden med den nya ordföranden Anders Antero Adlercreutz jämfört med samarbete med Anna-Maja Henriksson tidigare. Från Sannfinländarnas håll tyckte man att Henriksson var mycket mer med på att kompromissa och mycket enklare samarbete. Adlercreutz skulle inte alls vara sån här. Mm. Han skulle vara en mer emotionell ledare.
Emotionell?
Ja.
Okej. Okay. Jag kan tänka mig det här, den typiska traditionella linjen av SFP-are som har varit väldigt pragmatiskt lagda. Man kan ju tänka att det är det typiska för en SFP-ordförande. Och jag tänker att Anders Adlercreutz sticker ut där ganska mycket med att vara lite mer, vad ska vi säga, principfast.
Mm.
Och sen en intressant fråga som jag bara tänker på, att skulle SFP under ledning av Anders Adlercreutz ha gått in i det här regeringssamarbetet överhuvudtaget?
För han hoppar ju på.
Han kom in efter ett år.
Ja,
och har varit mycket kritisk, men att det var ju Anna-Maja Henriksson som ledde regeringsförhandlingarna som ledde till den här regeringen där man inte skulle göra sannfinländsk politik.
Det står löfte. Mm. Fast jag är helt övertygad om den här principfastheten. Säkert är Anna Sallakröjs principfasthet, men jag tror att alla politiker nu är principfasta då när det är lätt att hålla sina principer. Och sen, jag tror att det handlar mer om vilka principer man har. Jag tror att Anna-Maja kanske är helt enkelt ideologiskt sett är lite närmare de här sannfinländska parterna i regeringen. Hon är liksom från Österbotten. Hon är, hur ska vi säga, mer av, vad heter det, på det sättet pragmatisk i sådana, vad gäller sådana storstadsliberala värderingar som sen är Anders Adlercreutz stora hit. Och det är någonting då som sannfinländarna tycker att det är en sämre hit. En Anna-Majas.
Nu måste jag säga att jag inte riktigt förstod ditt resonemang.
Ur Sandfinländs synpunkt, Anna-Maja ideologi bättre än Anders Adlercreutz ideologi.
Jo, men hur skiljer de sig?
Adlercreutz tror jag är mer storstadsliberal än Anna-Maja.
Ja, liberal, grader av liberal, ja. Helt enkelt.
Mm. Ja.
Vi tar andra åsiktsfrågor. Här i veckan så var det ju då en förtroendeomröstning för regeringen apropå Socialdemokraternas interpellation gällande då regeringens oklara linje i Israel-Palestina-frågan. Regeringen fick förtroende i den här omröstningen. Kommer regeringen Orpo att fortsätta älta det här Israel-Palestina eller är den diskussionen slut nu?
Kanske för just nu, alltså det pågår ju stora saker i världen med Donald Trump som försöker fixa fred i Mellanöstern och så vidare. Det kommer ju kanske troligen inte att hända. Mm. Men för nu, alltså man har kanske missat då den här stora vågen av länder, Storbritannien, Frankrike, som president Alexander Stubb pratade om att man skulle vara med på. Man skulle vara med på historiens rätta sida. Så det har nog, tror jag, farig.
Ja. Jag menar, Stubb har två gånger kommit och sagt att hej, skulle ni kunna erkänna det här nu så jag får göra det.
Exakt. Så att nu får man vänta på nästa våg.
Ja.
Som, alltså jag tror inte att det kommer att leda till någon sorts att man säger det här ordet erkänna under den här regeringen.
Mm.
Det tror jag inte.
Nej.
Men det är så väl lustigt med den här stora vågen som Alexander Stubb talar och så vi tänkte att han menar att det där Finland ska stå på rätt sida när många större EU-länder och andra länder går med. Men där fanns egentligen också den här baktanken att Finland, om Finland är med i ett större gäng som erkänner Palestina så kan Finland smyga sig med där och det där, man blir inte så
obemärkt.
Det är inte så iögonfallande för de israeliska politikerna att
du Finland, menar, vi hänger fast i någons ben när man där, går genom dörren.
Vi är under kjolskörten där kommer med sig. Mm. Om vi däremot måste göra det så att Finland riktigt sticker ut så kan det hända att det blir liksom krakel på linjen, till exempel i vapenaffären.
Exakt, så att nu om en situation skulle komma där vi igen börjar diskutera den här erkännande frågan, så jag menar, hur ska man då bära sig åt? Blir det inte en större risk?
Fast det kommer
då
någon sån situation mera.
No, allt kan hända i världspolitiken, inte vet jag.
Mm.
Men nu är det ju, finns en chansrisk för det.
Hur många poddar har vi talat om det här erkännande frågan? Så gick det precis som liksom man hade kunnat tänka sig också. Att Finland inte, eftersom regeringen är oense och sannfinländarna bestämmer sig för att inte vilja att man uttalar det här orden att erkänna Palestina på ett FN-möte, så då blir det naturligtvis så att man inte gör det eftersom det skulle vara oerhört om i finsk politik att presidenten skulle gå tillsammans med utrikesministern och de skulle liksom efter när regeringen då är oense att de skulle liksom ta ställning i det.
Mm. Men för att dra en kanske konstig parallell med parallellen då, regeringen är också oense gällande alkoholpolitiken, men det går ju liksom framåt.
Glugg.
De olika alkoholreformerna alltså. Mm. Så det går att lösa uppenbarligen, men du menar det går inte att lösa med Israel-Palestina då, på samma sätt.
Inte utrikespolitiken, alkoholpolitiken är en annan sak.
Mm.
Nej, men och där är skillnaden att Samlingspartiet i den här Palestina-frågan också är delad.
Vad är samlingspartiets åsikt egentligen?
Jag tror att man nog sådär, det är kanske bekvämt att framställa det som att det är bara Kristdemokraterna och Sannfinländarna som är emot. Men jag tror nog att det också finns en konservativ del av samlingspartiet som gärna också låter bli att erkänna Palestina. Och därför går det här inte framåt.
Nej, och det visar ju en undersökning som gjordes i juni eller vad det var. Så visar att samlingspartistiska riksdagsledamöter var splittrade i den frågan. Helt sant. Men kungsfrågan, håller regeringen ihop fram till nästa val? Som är om 2 år eller 2,5 år.
Jag svarade på det här. Jag sa att Sannfinländarna har alla incentiv att ställa till med krockel här om 1 år ungefär. Mm. För att de räknar att det är bättre att gläfsa från oppositionen än att sitta i regeringen när man kommer till riksdagsvalet.
Men vad är det egentligen som orsakar att en finländsk regering faller? Ofta att det är ett parti som tågar ut i vad heter det?
I affekt. Raseri.
I affekt, ja. Vilket då Sannfinländarna kanske inte gör, utan de försöker möjligen se till att det är de andra som sparkar.
Sipilä fällde sin egen regering.
Det var alldeles, just det, det var alldeles i slutet
var,
där.
Var det, va?
Och så har det brukat vara att regeringen sitter, men att regeringen ska falla mitt i. Om man läser till exempel Björn Månssons Facebook-sida så kan man ju få intrycket av att regeringen faller imorgon. Så hade ju pratats där redan länge, men det där, jag måste säga att de förhoppningarna att regeringen skulle falla på grund av de här motsättningarna mellan SFP och Sannfinländarna så liknar lite det här Orpos förhoppningar att ekonomin ska börja växa. Det händer alldeles just, det kommer imorgon och så här. Men nej, jag tror inte på att det där regeringen faller på det här, av den här orsaken.
No, det finns ju nu de här mekanismerna, de här spelreglerna att förhålla sig till förstås. Så att man måste ju bli ännu mer kreativ att kringgå.
Vilka är de där spelreglerna egentligen? Det är ju lite...
No, det är också en jättebra fråga. Jag tror att definitionen av vad som ens är rasism är otroligt luddig när man försöker fråga en politiker.
Vilket visar sig av att när vi försökte fråga efter det här Keskisarjas utspel och då när man höll på med den här rasismbudgetsförhandlingarna så försökte vi ju om och om fråga av Orpo att skulle Teemu Keskisarjas uttalande nu alltså i fortsättningen leda till en regeringskris. Mm. Och svaret kom inte.
Mm.
Du har hört senaste avsnitt av Politiken. Känns det som att du vill höra av dig och korrigera oss eller hylla oss så får du göra det. Freddy, vilken är e-postadressen?
Politiken@yle.fi.